Då är det återigen dags att plocka upp vårt format. Äldre släktingar säger konstiga saker. Det blir det tredje avsnittet vi gör under den rubriken. Och det fortsätter att trilla in mejl som är just av typen min mormor född 1914 i Örebro sa alltid någonting. Och så är frågan, var kommer det uttrycket ifrån? Och vi tycker det är ganska kul att svara på sådana frågor. Eller hur, Henrik?
Ja, det gör vi för det mesta. Och så en del frågor av den här karaktären att oavsett hur mycket man letar så hittar man ingenting om de här speciella uttrycken. Och då tyder det på att de har använts väldigt lokalt och kanske också under en väldigt begränsad tid. Men andra uttryck så kan vi hitta mer om.
Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Äldre släktingar säger konstiga saker. Återigen har jag kallat det.
Återigen.
Eva har en fråga. Min mamma född i Östergötland 1923 hade ett uttryck som hon sa till mig om jag inte räckte upp att till exempel hämta något på en hylla. Speta på en stol så räcker du. Var kommer det ifrån, undrar Eva?
Speta är det då.
Speta, och det, hon har sagt att det är S-P-E-T-A.
Ja, speta.
Ja. Men du säger det så självklart, jag vet inte vad speta är.
Nej. I min skånska så betyder det en sticka, alltså, så man kan få en speta i fingret eller någonting sånt här. Då.
Aldrig hört.
Nej, i det här fallet så hänger det ihop med just speta, vass, sticka kan man säga. Då. Som man kan få en sticka i fingret så kan man säga en speta. I vissa dialekter, tydligen min dialekt så kan man säga. Ja. Men det är också besläktat med spett och spets och sånt här. Och från början så betyder det något vast och någonting så. Och där kan man faktiskt slå upp i Svenska Akademiens ordbok. Och då kan man kolla ner där lite grann. Om man scrollar ner på olika betydelser så, här, så hittar man att det finns en betydelse att man spärrar ut sina fingrar och sånt här. Liksom. För då blir fingrarna som enskilda stickor eller någonting så. Bra.
Jag gjorde så.
Ja, jättebra. Fin illustration.
Tack. Ja. Det går fram bra.
Ja. Och sen den här betydelsen då att sträcka ut fingrarna och sånt här. Den har då övergått i att sträcka sig efter någonting.
Okay.
Och då har det så småningom också blivit att man klättrar och sträcker sig efter någonting.
Okay.
Så att när man spetar på en stol så klättrar man på en stol. Och det här finns faktiskt också i den här syd- och västsvensk dialektdatabas tror jag det heter.
Ja.
Där kan man slå upp speta och då hittar man betydelsen klättra med exempel som spet inte ut så långt, du kan slå ner. Det kommer också från i den här småländska orden och grammatiken. Det finns en bok om småländska. Så att det är belagt med att speta betyder klättra. Det är väl kanske då i sydsvenska dialekter och götamalsdialekter kanske främst. Och det hör ihop då med spett och spets. Alltså någonting som är vast och spetsigt från början. Då.
Men då har Eva fått svar.
Ja, Eva har fått svar. Tycker jag.
Ja. Vi går vidare och vi har med oss veckans första lyssnare och det är Lena Karlsson. Hej Lena!
Hej! Jag har funderat på ordet häffel. Jag kom att tänka på det när jag lyssnade på ett program som ni hade om ord. Och jag undrar vad det betyder. Min pappa använde det när han skulle säga om någonting som var stort, ofta liksom med humor. Och så googlade jag på det och så fick jag fram att det var en tjock brödskiva. Så det stämmer ju att det var någonting stort. Men jag vet inte om det är dialektalt. Och min pappa är från Nyköping, född 19 och bodde mest hos sin mormor som var född på 1860-talet. Så jag tänkte om det var något väldigt gammalt ord. Eller så jag blev nyfiken på vad det är för ord.
Ja, men spännande. Henrik, vad säger du? Ordet häffel?
Det är ett ganska kul ord och det här finns då belagt bland annat i Ritz dialektordbok, alltså vår standarddialektord som vi återgår till. Och där kan man slå upp häffel då och det står stort och tjockt stycke men endast i sammansättningen brödhäffel. Han vred då en stor brödhäffel till exempel. Och det här är, även om Elenas pappa kom från Nyköping och sånt här så är det anges att detta är ett skånskt dialektord faktiskt.
Jaha,
så det är möjligt att han har plockat upp den när han kom till Skåne. Ja. Då. Och det finns också den här syd- och västsvensk dialekt databas. Det kan man också slå upp häffel. Och så är det bara belagt från Skåne faktiskt. Inte i Småland och Blekinge och sånt där. Utan det är bara från Skåne. Och det har du betydelserna tjock brödskiva och tjock brödkant, men också lite allmänt så här, en baddare, en stor kar och någonting stort, en stort stycke av någonting så.
Mm.
Och man, jag skulle gissa att detta är relaterat till verbet häva och substantivet häv, för det finns ett häv som betyder en stor mängd av någonting, så man kan säga att till exempel det finns ett exempel här med att jag har en stor häv av vad de behöver, så att säga. Så häv finns i Svenska Akademiens ordbok i betydelsen stor mängd av någonting. Så jag skulle gissa att häv har blivit hävel och sen häffel, eller häffel.
Mm.
Att de två hänger ihop rent etymologiskt. Så att det verkar vara ett skånskt ord faktiskt, ett skånskt dialektord.
Mm. Men som har använts väldigt mycket tillsammans med bröd då, just som en stor brödskiva.
Ja, enligt Ritz så är det bara i sammansättningen brödhäffel.
Mm.
Så, men det finns då belagt i den här dialektkällan då, syd- och västsvensk dialektdatabas, så finns det i betydelsen också en baddare, någonting stort, en stor tjock kar kanske eller någonting sånt här. Mm. Så en riktig stor av någonting.
Mm. Mm. Och Lena, din pappa använde det också i, alltså, mer så allmänt om något stort.
Ja, det var han som använde det, för jag minns. Men det var ju lustigt att det, då har han plockat upp det när han kom till Skåne 1939, så att han var ju ung.
Mm.
Ja, inte alls vad jag tänkte, men han är dialektalt.
Ja. Ja, det är ju dialektalt, men kanske från fel ställe då kanske.
Fel ställe, ja just det, men jätteroligt.
Ja, men vad bra. Ja, Lena, jag hoppas du är nöjd med svaret.
Absolut, nej, det är jättespännande. Tusen tack.
Ja. Tack för att du ville vara med oss. Hej då.
Mm. Tack,
hej.
Man kan ju lägga till också att den här med häffel, att det finns också ett hebbel. Alltså ibland så kan F och V och B liksom övergå i varandra, så hebbel finns som ett ord som betyder tafatt människa, som också är belagt från Skåne då. Men Ritz han knyter det till verbet hebba.
Mm-hmm.
Så som, men häffel och hebbel, det låter väldigt likt tycker jag då.
Det gör det ju.
Mm.
Anar du att de hänger ihop då, eller?
Det skulle inte förvåna mig om det var
Nej.
Så. Om jag säger så. Ja.
Det är liksom det tydligaste man kan få av det där. Det, det skulle inte förvåna mig om det hänger ihop. Nej.
Har du också en språkfråga? Då får du gärna mejla den till språket@sverigesradio.se.
Du, vi har fått en fråga från Nanna som skriver: min mormor föddes 1910. Hon sa intressant, alltså med något som har NG-ljud på slutet, istället för intressant, som jag och alla med mig jämnåriga säger. Tänker då på komplimang, resonemang, engagemang. De kommer väl alla, gissar jag, från franskan. Varför blev inte intressant intressant på svenska som de andra orden? Detta undrar Nanna.
Mm.
En mormor som sa intressant.
Mm. Det var väl spännande.
Ja, men...
Ja. Nej, de här, ja. Många såna här franska lånor, de kommer ju in i franskan eller in i svenskan under 1700-talets slut kan man säga, för att under Gustav III:s hov var ju väldigt franskcentrerat till exempel då.
Mm.
Och då var det ju så att många av de här orden de stavades på lite olika sätt under slutet av 1700-talet. Sen finns det en som heter Leopold som skrev en avhandling om svenska stavsättet som kom 1801, där han bland annat försöker styra upp hur franskinfluerade ord ska stavas och så vidare.
Han vill ha lite ordning och reda, är det?
Han vill ha lite ordning och reda på det där. Så att till exempel från, när det gäller intressant till exempel, så kan man säga att det stavas med e på slutet, intressant med e på slutet ganska länge. Men den här stavningen som vi har idag då, utan e på slutet och det slutar på ANT, den har vi haft sedan då början på 1700-talet när Leopold styr upp detta då. Och man kan tänka sig att stavningen har säkert påverkat uttalet. Det här uttalet då som Nanna nämner, intressant, det finns också belagt man kan slå upp i SOB och se att det här har kunnat uttalas intressant med ett ng på slutet. Då.
Mm.
Så det blir ju intressant.
Just det, du har liksom NGT,
liksom.
Eller?
Ja, precis. Mm. Så att uttalet har varierat. Men sen brukar det vara, sen är det så nu för tiden att när vi har bestämt oss för en viss stavning så anpassar sig uttalet efter stavningen. Förr var det lite tvärtom, att man stavade som det lät, men nu pratar vi som det stavas.
Just det.
I många fall.
Mm.
Och då får vi det här ant-uttalet.
Mm.
Och man kan jämföra med andra adjektiv, till exempel briljant, charmant, relevant och så vidare. Mm. Så att när vi har adjektiv som slutar på ant, som är lånade från franska, så uttalar vi det som ant på slutet och inte som ang. De andra då som Nanna nämnde, till exempel komplimang, resonemang, engagemang, de har ju delvis ett annat ursprung. Och sen är de ju också substantiv.
Så, vänta lite, jag tänker lite. Ja, ja, det stämmer.
Det är de. Ja. Precis. Ja. Mm. Så vi skulle kunna säga komplement. Och just då är det intressant att vi har ju det här ordparet komplimang och komplement. Mm. Så att vi kan ha båda. Mm. Men i många fall så har vi har båda bara resonemang. Vi har inte resonement. Så vi har bara engagemang och inte engagement.
Nej, precis.
Men vi skulle kunna ta det.
Det skulle vi kunna haft, ja.
Ja. Mm. Och jag vet faktiskt inte om det finns någon människa som har tänkt igenom detta och bestämt att vi ska ha ang på slutet när det är substantiv och ant på slutet när det är adjektiv.
Nej.
Så insatt är inte jag i stavningshistorien. Men,
nej.
Men det känns ju nästan som en tanke att det finns ett system bakom detta.
Mm. Men tror du att Nannas mormor, var hon ensam om att säga intressant? Eller var det ett... Du sa att det fanns ett sånt uttal.
Ja, det finns ett sånt uttal som är belagt i Svenska Akademiens ordbok. Då kan man säga att det är olika. Nej, många av de här lånorden har ju levt kvar i dialekter på olika sätt och har då haft olika uttal, lokala uttal och sånt där. Så det är säkert inte alls ovanligt att man har sagt intressant.
Precis. Och det är egentligen mer likt det franska, va?
Ja, det är det ju. Ja. Ja. Jag är ingen hejare på franska direkt, men jag skulle gissa att det låter intressant. Ja. Någonting sånt där som är lite nasalt på slutet.
Just det. Det kan ju hända att, det vet vi ingenting om Nannas mormor här, men det kan ju vara så att hon hade hört liksom det, att det var så det franska lät och att hon höll fast vid detta då.
Ja, och sen så under 1700-talet och viss mån också början på 1800-talet så var ju franska ett högstatusspråk.
Mm.
Så att då var det ju lite, kanske lite käckt att ha ett lite franskt uttal.
Mm.
Det där dog ut, så i slutet på 1800-talet så var det tydligen oerhört omodernt att tala franska.
Jaha! Mm.
Det gick ganska snabbt det där liksom.
Okej. Okay. Mm. Ja. Men då har Nanna fått svar.
Ja, det hoppas jag.
Ja.
Ja.
Nu ska vi ha med oss en lyssnare och det är Carl-Olof Börjesson. Hej!
Hej! Jo, min pappa var handlare i södra Bohuslän och innan han tog det yrket så gick han i lära i Göteborg. Och när han på gamla dagar berättade om sin lärotid så refererade han till sina chefer som principaler. Och det är ett ord som jag sedan aldrig har hört. Och min fråga är om det möjligen är så att Göteborg, som ju var ganska engelskinspirerat, Göteborg kallas ju för Lilla London, om det var en inspiration från England eller från det engelska språket som gjorde att man kallade chefer för principals.
Mm. Ja, men vad intressant. Och din pappa, när föddes han och när var det han hörde detta?
Han föddes 1891, så han gick i lära i slutet på 10-talet och början på 20-talet.
Bra, då har vi liksom tid på detta. Henrik, vad säger du? Principaler?
Ja, det där är ju ett intressant ord kan man säga. Och Carl-Olof, han säger här i sin fråga som han skickar in att ordet är dött. Men det vill jag inte hålla med om.
Nej.
Man kan ju slå upp det här i olika källor och sånt där. Och slår man upp det då i Svenska Akademiens ordbok så är artikeln om principal skriven 1954. Och då var det fullt levande.
Mm. Men
I alla fall enligt ordboken då kan man säga.
Absolut.
Och då står det bland annat om principal att det är ett ord som har lånats in till svenska språket sånt, men det är inte engelska som är det inlånande språket utan det är nog tyska förmodligen.
Mm-hmm.
Och i grunden så är det ju ett latinskt ord som betyder förman eller någonting sånt här då. Så det finns exempel redan från början på 1500-talet, alltså Gustav Vasas tid och långt fram i tiden. Det nyaste exemplet i SOB från 1907, då står det så här att hantverksgeseller och köpmansvänner hava icke egna hushåll, det spisa vid principalens bord och bo under hans tak. Mm. Och det betyder då särskilt då förman, alltså i arbetsgivare i förhållande till den som är i arbetsgivarens tjänst, alltså lite som husbund eller chef eller något sånt. Sen har vi också nutidsordböcker eller samtidsordböcker då, som Svenska Akademin ger ut, både Svenska Akademins ordlista och Svenska Akademins ordbok, eller Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademin som heter. Och där finns ordet också med.
Mm.
Och den senaste upplagan av Svensk ordbok kom ju alldeles, eller Svenska Akademins ordlista kom ju nu i år. Och Svensk ordbok uppdateras ju kontinuerligt eftersom det ligger på nätet. Och på båda ställena så finns principal med, även om det anges att det är ålderdomligt i alla fall i Svensk ordbok.
Mm. Och vad är det för förklaring på ordet där då?
Ja, förklaringen är att det är chef, förman.
Okej.
Ja.
Men alltså, ja, du har lagt fram din poäng här, Henrik. Det finns med i ordböckerna och så, jag förstår. Men jag kan ju hålla med Karl-Olof om att det inte, alltså, det används väl inte idag, eller?
Nej, jag har aldrig hört någon använda det.
Nej.
Så att det är klart att man kan ju se liksom om det är ett ord som möjligtvis kan rensas ut.
Mm.
Men samtidigt så, ja, det är inte så himla länge sedan det användes då. Det finns exempel från 1937 i alla fall.
Ja.
Och sånt där. Så att visst, det är kanske ålderdomligt, men vi får väl se. Jag har liksom inte, man skulle kunna söka i tidningstext och sånt, men det har inte jag just gjort för just det här året.
Nej.
Men det låter ju som att det är väldigt ålderdomligt och lågfrekvent.
Och Karl-Olof, du var inne lite i din skrivna fråga här på också att alltså jag tänker relationen mellan alltså arbetsgivare och arbetstagare, att det låter ju väldigt, i alla fall i våra öron, väldigt så högtidligt att kalla sin chef för principal.
Ja.
Ja. Alltså, vad säger du om det, Henrik? Är det liksom ute därför för att vi inte riktigt har den relationen till våra chefer längre?
Jag tror också att ordet verkade vara lite vagt i betydelsen, så det betyder allmän chef eller överordnad i allmänhet och sånt här.
Mm.
En del äldre exempel handlar ju om militären och sånt här. Alltså, och då behöver man inte ange om någon var överst eller major eller vad det kan ha varit, utan man sa principal så räckte det. Och jag tror att det var så det användes också inom yrkeslivet, så att man behövde inte säga att min förman eller min chef och sånt, utan var man överordnad så var man principal.
Mm.
Så att, ja.
Ja, vad säger du om det här, Karl-Olof?
Jo, det låter bra. Jag tycker också att det är ett ord som är ur bruk nu för tiden. Så att det var därför jag skrev att det var dött. Men det är klart att om man slår i ordböcker så hittar man det säkert.
Ja, ja, det fick Henrik att gå igång i alla fall på att motvisa detta. Då har vi klarlagt det var ju bra. Eller då. Det är intressant att det finns med, alltså i så nutida ordlistor.
Ja, och det är en fråga då, liksom, när är ett ord dött på riktigt?
Ja, men och det tycker jag, det här avsnittets tema sätter lite ljuset på det, att vi ändå hittar, alltså människor som lever idag har ju släktingar som är födda på alltså 1800-talet.
Ja.
Och deras ord lever ju då på ett sätt kvar.
Ja.
Om vi som lever idag pratar om dem.
Ja. Det kan nog vara så. Ja. Jag skulle ju så tro att det tar tre generationer. Man brukar säga att ett språk försvinner på tre generationer. Det kanske är så att ord också försvinner på tre generationer. Så att ett ord som min farfar har använt kan jag möjligtvis använda, men jag för det inte vidare till mina barn. Liksom.
Nej. Ja, Karl-Olof, jag hoppas att du har fått svar på din fråga.
Det har jag fått. Tack.
Tack så mycket för att du ville vara med oss. Hej då.
Tack.
Hej då.
Hej.
Det hade varit intressant att veta om någon lyssnare använder principal idag.
Ja.
I så fall kan ni mejla.
Ja.
Språket@sverigesradio.se.
Mm.
Ja. Ska vi gå vidare?
Ja, det tycker jag vi gör faktiskt.
Ja. Mm. Då har vi fått en fråga från Helena som skriver. Min mormor Alva, född 1923 och uppvuxen på landsbygden mellan Alingsås och Vårgårda, använde ordet bissa. Jag har dock aldrig hört någon annan använda det, men har funderat en del på detta. Kanske var det ett ord som något av barnen kommit på, eller är det faktiskt ett ord som används i Sverige? När mormor serverade bröd till vardags la hon fram en brödskiva och en liten kniv. Man skar sedan sin egen tårtbit av brödkakan i den storlek man ville ha. En väldigt smal liten skiva kallade mormor en bissa. Om man inte var hungrig eller kanske hade ätit lite väl mycket så serverade mormor bissor till oss barn. Det fick knappt plats, varken smör eller ost, men gott var det. Hälsar Helena. Ja, bissa. Vad säger du om det, Henrik?
Ja, det är ju en liten bit. Ja. Helt enkelt, så att det hör ihop med bit och bita. Man kan ju säga för tänder så kan man ju säga bissingar.
Det känner jag till.
Ja, så bissingar och hänger ihop med bita. Då naturligtvis, så det är ju bitingar kan man säga. Så en bissa är bara en liten bit. Det är samma sak egentligen. Så bit och bissa är ungefär samma sak och samma ursprung. Och det finns också ett verb att bissa något.
Ja, att tugga, nej.
Nej, och nej. Det är att det är utdött nu, men det har funnits tidigare, om vi anknyter diskussionen tidigare. Det verbet är i alla fall dött, det är tydligt. Så det senaste exemplet i Svenska Akademiens ordbok är från 1630, så att det är nog dött och begravt.
Det tycker till och med du är länge sedan.
Ja, det jag kan nog inte argumentera för att det ska in i vanliga ordböcker igen.
Nej.
Men i alla fall, så och det verbet betyder ju liksom att skära, om man serverar mat för någon och så skär upp det för den här personen. Mm. Så bissar man det då.
Ska jag bissa för dig?
Ja.
Kan man säga så, tror du?
Ja, det finns ett exempel här från 1615. Hovjunkare som skänka och bissa för honom.
Ja, hovjunkare.
Ja, en hovjunkare, det är ett annat ord som...
Det var också roligt.
Som kanske inte är så aktuellt.
Nej.
Så att just bissa är en liten bissa, är en liten bit helt enkelt då. Och övergången då från bit till bissa, det är samma som från bitingar till bissingar för tänder då. Ja, så alltså vet inte jag, det har ju funnits det här verbet bissa då i äldre tid. Jag vet inte om bissa i betydelsen en liten bit, om det är liksom nyskapat från bita och bit eller om det är bildat från det här verbet bissa.
Nej.
Oklart.
Oklart.
Ja, men det hänger säkert ihop med verbet bita och substantivet en liten bit.
Ja.
Ja.
Helena har fått svar.
Ja.
Nu har vi fått en fråga från Birgitta. Som skriver, min mormor var född 1887 i Vista Varv i Medelpad. Hon hade många roliga uttryck. Till exempel sa hon skaft om någon dam såg ut att tillhöra det lättare gardet. Om damen i fråga även rökte så kallades hon för ratskaft. Det låter ju inte så trevligt, men jag undrar om det var vanligt att man använde dessa uttryck. Det här undrar Birgitta. Ratskaft, en kvinna som röker och som kanske inte står så högt i kurs, läser jag in det som.
Ja, om man tillhör det lättare gardet så försörjer man sig genom prostitution.
Ja, det är till och med så det.
Ja, jag förstår. Som vi ska förklara här för de yngre lyssnarna.
Jag fattar ingenting.
Och vår yngre redaktör.
Programledare. Inte så ung, men ändå. Men nu är jag helt med. Okej.
Okay. Ja. Ja.
En prostituerad kvinna som röker, ratskaft.
Ja, och då kan vi börja med den senare delen då, nämligen ordet skaft, som då betyder ju ett smalt avlångt föremål från början, som man pratar om ett kvastskaft och sånt här.
Mm.
Men det har övergått en betydelse från just det här smala sånt till att bli en smal, usel människa kan man säga då.
Mm.
Så det finns den här betydelsen som man slår upp skaft och så går man ner till betydelse nummer 8 i Svenska Akademiens ordbok. Så får man nedsättande personbeteckning i slangartat eller dialektalt språk. Skaft prostituerad, svenska dialekter apskaft, obehaglig människa. Hamskaft, enfaldig människa.
Mm-hmm.
Och så vidare då.
Hamn.
Ham. H-A-M.
Ja, hamskaft.
Okay. Enfaldig människa. Så ordet skaft i sig då liksom betecknar en usel, dålig människa på något sätt. Då. Och sen det här ordet rat, det finns då att det kan betyda skräp bara då. Så i dialektal. Så det kan betyda skräp, särskilt om anhopning av kvistar och förmultnande trä står det då. Bland annat. Men det finns också rate som är samma ordstam. Och det är ett finlandssvenskt ord som betyder just skräp och avfall och så vidare. Så finns det också i rat, det finns också används i norska dialekter. Där betyder det mer en smal, undernärd individ eller ett uselt kreatur står det så här då. Så att om man har, och också betydelsen gammal skröplig gubbe har funnits då.
Mm-hmm.
Så man då slår ihop skaft som är starkt nedsättande med rat som också är väldigt starkt nedsättande. Så får man det här ordet ratskaft som måste vara väldigt...
inte det lite av en taftologi då?
Jo, det kan man väl säga liksom, men det är hela tårta på tårta. Ja. Men det är ju det ena förelämpningen eller det ena nedsättande uttrycket på det andra.
Ja. Men rat har då ingenting med själva rökandet att göra som Birgittas mormor verkade då vara inne på?
Nej, men det var väl då att man tyckte det var skräpigt och ohygieniskt och slarvigt att också röka.
Ja.
Så inte bara att man var ett skaft, man var ett smutsigt skaft. Så liksom.
Ja.
Så att ja, det fanns olika. Och hur vanligt detta var för 125 år sedan i Medelpad, det är väldigt svårt för mig att avgöra.
Svara nu på det, Henrik.
Nej, det kan jag inte svara på. Men båda orden är belagda.
Mm. Mm. Och de är belagda. Jag tänker att sådana ord är inte alltid kanske upptagna i skrift så mycket, men de finns Nej. Ändå. Mm.
Men däremot själva sammansättningen då, ratskaft, den tar de inte upp i Svenska Akademiens ordbok, utan det är bara apskaft och hamskaft.
Mm. Alltså, grejen är så här, jag känner att jag fnissar nästan lite åt de här orden för att de låter så roliga idag, men det var ju säkert fruktansvärda ord att säga på den tiden.
Ja.
Alltså väldigt nedvärderande och hemskt.
Ja,
och,
ja, absolut.
De har liksom förlorat sin tyngd idag ju.
Det kan man säga, och så är det ju ofta med att uttrycka av den här typen, att använder man för mycket så förlorar de sin pregnans.
Ja.
Det gör de.
Mm. Mm. Men du, vi lämnar Birgittas fråga.
Ja.
Vi ska ta oss till den sista frågan för idag.
Nej.
Visst är det kul?
Ja, jag har roligt här i alla fall.
Ja, jag med.
Ja,
ja. Ja. Mm. Det är också från en Lena som skriver: min kära mormor Anna Götarsson, som är borta sedan länge, kunde använda uttrycket hucken turre om hon undrade vem samtalet handlade om. Har försökt att hitta ursprunget men inte lyckats. Både hon och jag är från södra Västergötland, Ulricehamn, Tranemo. Så antar att det är dialektalt, har dock aldrig hört någon annan säga det. Hoppas få svar. Tack för ett bra program. Hälsar Lena.
Mm. Om vi delar upp det här i två bitar, så är det första hucken då.
Mm.
Hucken är ju ett rätt roligt ord, för att det kommer ju från vilken. Som i fornsvenska heter viliken eller huliken.
Okay.
Så ganska många dialekter, så istället för att säga vilken så säger man hucken eller hocken eller någonting sånt här.
Ah, hocken har liksom bevarats.
Ja, hocken då liksom, kan man säga då.
Mm.
Och det roliga är att det här liksom ingår i ett system med liknande pronomen, kan man säga. Så istället för vilken kan man säga vilken.
Mm.
Och istället för att säga, man kan också säga tocken, som kommer från tolicken, alltså sånt här, va. Så vi har ett system med vilken och hucken och sicken och tocken.
Men tocken är inte med på.
Nej, tocken då. Eller vilken tocken konstig människa eller någonting sånt här, som betyder det är dialektalt. Och, ja. Som så, va? Det,
vilken konstig människa?
Ja.
Tocken konstig. Ja. Okej.
Okay. Mm.
Ja.
Och det kommer då från tolicken på fornsvenska, medan hocken kommer från huliken och vicken eller sicken kommer från sitocken. Så det är liksom sammansatt då. Och vicken är naturligtvis från vilken då.
Ja.
Så sicken blås kan man säga då, som man säger i, det är väl Emil i Lönneberg när de säger det, va? Sicken blås.
Ja.
Ja.
Och det, kul.
Det är sitocken då. Ja. Ja, så det här hucken då, det har liksom med vilken att göra då.
Ja.
Och sen har vi det andra ledet då, Ture.
Mm.
Och det är säkerligen mansnamnet Ture.
Mm.
Som man har kunnat använda. Men Ture kan ha varit en udda figur. Men också på ett ganska positivt sätt verkar vara en muntergök, en gladlind person eller någonting sånt här. Helt enkelt då. Så en Ture. Och det, att man då använder ett mansnamn i den här betydelsen eller på det här sättet, det rimmar ganska bra med uttryck som Hoppilandkalle och Smörgåsnisse och Dummerjöns och Lortpelle.
Just det.
Och också Barfotalasse, som kanske inte är så vanligt men förekom tidigare, som betyder bara en fattig mansperson som gick omkring på landsbygden, en landstrykare eller det
fall.
Så att alla de här funkar ganska bra med att man använder tur eller turred som beteckning på en underlig kanske mansperson.
Mm.
Så uttrycket då hucken turre eller något sånt betyder då liksom, vad är det för någon filur?
Mm.
Ungefär.
Mm.
Mm.
Alltså, vi har haft många mormödrar här i avsnittet.
Ja.
Vad beror det på, tror du? Är det de som har pratat med barnen och barnbarnen?
Jag skulle gissa att i äldre tider så var det vanligare att barnbarn pratade med sina mormödrar och farmödrar kanske, mer än man pratade med sina farfädrar och morfädrar, om man säger så. Det var kanske så att kvinnorna hade mer tid med barnen. Och till och med att det var i det äldre samhället så var det uppstört så liksom att de äldre, den kvinnan i den äldre generationen passade barnen ganska mycket kanske.
Mm.
Innan det fanns dagis och fritids och sånt där.
Mm. Och vi har ju då liksom plockat fram människor här födda på 1800-talet som har fått, inte de själva, men deras barnbarn och har fört fram deras ord som de har använt.
Ja.
Ja. Och det är alltid väldigt kul tycker jag att lära sig nya gamla ord.
Ja,
Ja.
Precis, och jag sitter, ibland när jag besvarar frågor av den här typen så tänker jag på min egen mormor som var född på 1890-talet. Liksom, vad hon hade för ord och uttryck och sånt där. Och hon hade ju en del liksom, genuint skånska ord, så istället för till exempel trädgård så kunde hon säga häve och sånt där. Eller have, som hon sa. Ja, så att hon hade ju en del danska uttryck i sin dialekt.
Mm. Då avslutade vi med din mormor, Henrik Rosenqvist.
Ja.
Tack för idag.
Tack själv.
Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Det här var den tredje delen av Äldre släktingar ser konstiga saker. Har du inte hört de två tidigare avsnitten? Ja, men då hittar du dem i appen Sveriges Radio. Under avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.